Må vara med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten, Matteus 11, 28-30. Jesus sa: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, du kallar oss att komma till dig och följa dig. Hjälp oss att bryta med synd och stolthet och ta emot ditt evangelium som ger själen ro. Amen. Jesus kallar alla till sig. Han vill att alla ska komma till honom, och hans inbjudan går ut till alla. Och han lovar alla som kommer till honom själens ro. Så det är ett stort anspråk som han ställer. Något som ingen människa kan, ett sådant stort anspråk kan ingen människa ställa. Jag ska ge er ro. Till alla som kommer till honom. Men han kan göra ett sådant anspråk. Han kan ge ro. För kom ihåg vad Jesus gjort. Under hela sin verksamhet så bevisade han med sin kraftfulla undervisning och sina kraftgärningar att han var sänd av Fadern. Genom sin uppståndelse så bekräftade han sanningen i allt han undervisat och alla anspråk som han hade ställt. Uppståndelsen är ett mäktigt bevis på att han är Guds son. Han har makt att uppfylla sina löften. Så när han säger: jag ska ge er ro, då kan han det också. Han har makt till det. Och han är den enda som kan ge själen ro. Det innebär inte att han är bättre än någon annan på att skapa bra känslor. Han är bäst på att skapa ett bra känsloläge. Det är inte det handlar om. För det finns en verklig grund för själens ro eller vår vila. För kom ihåg vad Jesus gjort. Kom ihåg det saliga bytet. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Bibeln förkunnar klart att syndens lön är döden. Så det är det vi har förtjänat. Det är det rättvisa straffet för våra synder. Men straffet som vi förtjänat blev lagt på honom. Han dog i vårt ställe. Han tog straffet i vårt ställe för att vi skulle gå fria från straff och död. Och istället så får vi frid och vi är helade från syndens skada. Och även om vårt liv är svårt, även om vi här i livet får lida för vår dumhet, även om vi får lida för våra synders skull, Och även om vi måste vända tillbaka till jord, och det måste vi på grund av synden, så är det inget större bekymmer för oss längre. Vi vet att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Genom tron på honom så äger vi frid med Gud. Själen har ro. Vi har fått vila. Och vi väntar uppståndelsens dag, för vi vet att Jesus var förstlingen. Han var den första bland många som skulle följa honom och gå in i livet. Så kom ihåg vad Jesus har gjort när vi nu går till vårt lilla textstycke. I Matteus 11 kapitel visar att varken Johannes döparen eller Jesus hade någon större framgång med sitt arbete. Johannes döparens verksamhet, vad resulterade det i? Jo, nu satt han i fängelse. Jesus blev motsagd av folkets ledare. Och folket i städerna i Galileen där han gjort så så många kraftgärningar. De tog inte emot honom. Jo visst, man tog emot honom. Det var spännande när han kom. De tog emot honom ungefär som folk tar emot cirkusen som kommer till stan. Men man tog inte emot honom som Guds messias, den utlovade frälsaren, och man omvände sig inte från sina synder, och man lämnade inte den meningslösa gudsdyrkan som fariseerna hade lagt på dem. Jesus sa till och med att det på domens dag skulle gå bli lindrigare för Sodoms land än för Kapernaum. Städerna i Galileen hade fått se Jesus göra många kraftgärningar. De hade hört honom undervisa. Han hade kallat dem till bättring, men de hade inte velat höra. Folket i hedna städerna under samma förhållanden, de skulle inte ha varit lika hårda. Och när man läser Matteus 11 kapitel så undrar man hur Johannes döparen orkade fortsätta. Han fortsatte ju även i fängelset och puffade på sina lärjungar att de skulle komma till Jesus. Hur orkade Jesus fortsätta? Varken folket eller ledarna tog emot budskapet. Men så hör vi mot slutet av Matteus 11 kapitel hur Jesus prisar fadern för de få som i alla fall tog emot evangeliet och frälsningen. Så även om folkets ledare avvisade honom, och även om de flesta av folket följde sina ledare i deras otro, så var det en källa till glädje och lovprisning att några få i alla fall kom till tro. Och att några få kom till tro, det berodde inte på att några få var bättre än andra, det var deras förtjänst, utan det berodde på att det var, så var Guds goda och nådiga vilja. Det hemska är ju egentligen att Gud låter så många människor få precis som de vill. Även om de får, även om de allra flesta får precis som de vill, och Gud tar bort evangeliet från dem som de ändå inte vill ha och som de ändå förkastar, så samlar han hela tiden människor till sitt rike genom samma evangelium. Och det är Guds goda och nådiga vilja. Och vi hör Guds goda och nådiga vilja när Jesus inbjuder: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Vad var det för arbete han syftade på? Vad var det för tunga bördor det handlade om här? Vi vet ju att kroppsarbetet hade ju säkert var mycket större och vanligare då än nu. Men det är inte det det handlar om, kroppsarbete. Jesus uttalar på ett ställe sitt ve över fariseerna som band ihop tunga bördor och la dem på människors axlar. Och det syftar på levnadsregler, stadgar och regler som förslavar människor. Och det är inte så lätt att bli av med en sån börda. De som växer upp med en falsk undervisning, de vet ju ingenting annat. Och deras samveten blir bundna till sådana här stadgar och regler som de blir fostrade med. Och människobud är ju faktiskt också tilltalande. För människan vill ha klara riktlinjer och rimliga krav. Klara riktlinjer för hur de ska ställa till rätta sitt förhållande med Gud. Och det här är en medfödd uppfattning som hör ihop med vår fallna natur. Regler om mat och högtider, om bönetimmar, om i vilken riktning man ska vända sig när man ber, om faster, om allmosor och vallfärder. Det blir en börda som man blir fångad under, man blir förslavad under den. Men det underliga är att man vill inte bli fri. Man håller kvar vid dem och man kan inte bli fri. Man törs inte göra sig fri, ska jag säga. För det finns alltid ett hot med i alla de här reglerna. Så man törs inte. Och en laglärare vet ju bara en metod för att få folk att lyda. Lyder de inte tillräckligt, ja, då drar man åt tumskruvarna. Då ökar man på hoten. Och hoten kan vara många slag, och det är inte bara det att man hotar människor med helvetet straff om de inte lyder sådana här människobud. Utan fariserna, de uteslöt ju synagogan, de som inte följde reglerna. Och vad innebar det? Ja, det innebar i princip att man blev utstött ur samhället. Hotet om halshuggning i muslimska länder, det utgör ju ett kraftigt övertygande argument att fortsätta att lyda de här reglerna. Och går vi till vår kristna omgivning, så behöver man inte tala länge med människor som kommer från karismatiska rörelser för att förstå hur fast de är i olika yttre stadgar och regler som de hört den ena eller andra förkunnaren lägga på dem. Och då rör det sig om sabbatsbud, och det rör sig om tionde och sådana yttre saker. De flesta människor, oavsett livsåskådning, har en uppfattning om att Gud, de har en känsla, de har en uppfattning, de har ett medvetande om att Gud kräver någonting av dem, och inte så lite heller. Samvetet gör oss medvetna om att vi står med skuld inför Gud, och det är allt samvetet kan bidra med. Göra oss medvetna. Vi står med skuld inför Gud. Och det här, det är själva motorn, drivkraften till alla möjliga sorters gottgörelser och förtjänstfulla gärningar utan ände som människor hittar på. Och det ena kan inte stilla samvetet, och så hittar man på någonting annat. För samvetet går inte stilla. Det är bara Jesus som kan ge själen ro. Jesus säger: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Så Jesus gör anspråk på att kunna ge och göra någonting som ingen annan kan. De olika religionernas levnadsregler kan aldrig stilla samvetet. Ingen människa kan göra tillräckligt hur mycket hon än anstränger sig. Inga gottgörelser räcker. Men Jesus, han gör anspråk på att ge alla som kommer till honom ro för själen. Och som vi redan hört i inledningen, han är trovärdig i sina löften. Han har gjort allt som lagen kräver av oss i vårt ställe. Och då talar vi inte om människobud, utan vi talar om Guds stränga och tidlösa krav som han har på varje människa. Jesus har uppfyllt precis allt fullkomligt i vårt ställe. Och Jesus har med sitt lidande och sin död sonat vår skuld. Och han har uppstått. Och uppståndelsen bevisar att han fullbordat allt. Han har tagit bort världens synd. Han har rätt i allt det han har sagt. Och han har makt att uppfylla sina löften. Så när han inbjuder oss att komma till honom, och han ger oss, han ska ge oss ro för våra själar, då vet vi att han har makt och vilja att göra det. Hos honom finner vi ro. Vad är det för ro? Jo, vi får försäkran om att alla våra synder är förlåtna. Hela vårt skuldebrev är utstruket. Genom honom, genom tron på honom, kan vi frimodigt träda fram inför Gud den dag han kallar oss. Och innebörden är densamma när Jesus fortsätter och säger: ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Och just det här att Jesus kallar sitt evangelium som ger själen ro, att han kallar evangeliet ett ok, det har ju lett till många frågor. Och ett ok var ju någonting som var vanligt i vardagen då, ett arbetsredskap. Det är inte vanligt längre, vi kanske inte har bilden klar för oss riktigt. Men ett ok, Det är en slags ställning som man lägger över nacken, över skuldrorna. Ett litet ok för människa. Det gör att man kan, där det kedjer ner om krok, då kan man bära en hink i vardera kroken för brunnen utan att bli trött i händerna. För man bär ju bördan på axlarna. Så ett stort ok kan man lägga över en oxe eller ett par oxar för att dra en plog eller en tung vagn. Så ni har bilden klart för er av ett ok. Det är alltså ett redskap som man använder för att bära en tung börda. Och då är ju frågan, på vilket sätt kan evangeliet liknas i ett ok? Det ljuvliga evangeliet som gör oss fria och lätta på bördan. Ja, egentligen så är det lite grann av samma sak då vi slår upp den andra saltarsalmen och så blir vi förvånade över hur jordens kungar och förstar rasar mot Herren och hans morde och kallar evangeliet för rep och band som de vill kasta ifrån sig, kasta av sig. Låt oss kasta av oss deras rep, deras band. Och då blir man förvånad. Har de förstått någonting egentligen? Hur kan de kalla det ljuvliga evangeliet för rep och band som de vill kasta ifrån sig? Så vad man kallar evangeliet beror på ur vilken synvinkel vi ser det. Och här kan man säga att Jesus ser det lite grann utifrån vår syndfulla natur. Och vår syndfulla natur betraktar evangeliet som en kränkning. Det är ett ok som tynger, det är ett rep, det är rep och band som binder. Man vill bli fri, det man vill kasta det ifrån sig. För evangeliet tar ifrån oss all egen rättfärdighet. Och det tål inte människor att höra. Det vill man inte höra. Evangeliet gör alla våra gärningar och alla våra ansträngningar helt värdelösa. Ungefär lite lika värdefulla som skräp och sopor. Lydnad för människobud hjälper oss inte ett dugg. Men värdelös gudstyrka som bara tröttar ut Gud. Och försöker vi då lämnar vi människobud och försöker vi hålla Guds bud. Och det är inte mycket bättre, för vi misslyckas hela tiden. Vi människor, vi vill känna oss bra. Vi vill känna oss goda och rättfärdiga och i alla fall bättre än andra. Men evangeliet säger, det finns bara en enda som är rättfärdig, Jesus Kristus. Det är bara hans lydnad som behagar Gud. Det är bara hans lydnad in till döden på korset som gottgör för synd, inte våra gärningar. Bara hans lydnad och lidande gottgör för synd. Det är bara genom honom vi kommer till Fadern. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Det är bara han som ger själen ro. Det är bara genom honom som vi har liv och frälsning. Och på det sättet så tar evangeliet ifrån oss allt, all vår berömmelse, och så ger den all ära till Kristus. Men det tål människor inte att höra. De vill behålla något i sig själv. Så ser vi på evangeliet ur synvinkeln av vår syndfulla natur som vi allihop bär med oss, så är det ju evangeliet ett ok som den gamla människan vill bli av med. För det är faktiskt ett ok som betyder den gamla människans död. Men för en nedtyngd människa, en bruten människa, så är ju det ljuvliga evangeliet räddningen som ger själen ro. För Jesus knäcker inte ett brutet strå, och han släcker inte en tynande veke. Han är mild och ödmjuk i hjärtat. Så tänk om vi kunde lära oss det och hålla oss till honom. Genom hans sår är vi helt och fullt helade från syndens skada. Han ger oss full förlåtelse, frälsning och liv, helt gratis utan att vi har förtjänat det. Och han gör allt detta för att vi ska tillhöra honom och leva ett nytt liv i hans gemenskap. Ibland hör man att i predikningar eller utläggningar att Jesu ok syftar på det kristna korset, alltså lidanden som följer på tron, lidanden som vi får utstå därför att vi är kristna. Den uppfattningen träffar nog inte så rätt, utan Jesu ok är själva evangeliet. Och sett ur köttets synvinkel så är evangeliet om frälsningen genom nåd alena, genom tron alena, ett ok som man vill kasta av sig, för det utesluter all egen förtjänst och ger all ära åt Jesus. Men visst, det är inte fel. Man kan göra en tillämpning på vårt kristna liv. Den människa som inte längre behöver kämpa och anstränga sig för att försöka bli rättfärdig inför Gud, utan har mottagit allt av nåd utan förtjänst. Den människa som har tagit emot syndernas förlåtelse och fått ro för sin själ. För den människan så är det mycket lättare att stå ut med de lidanden som det här livet för med sig. Smärtan som livet för med sig kan inte ta ifrån oss själens ro. Vilket lidande vi än träffar oss, så har vi ju ändå ro i löftet om syndernas förlåtelse. Och vad som än händer vet vi att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så evangeliet ger oss kraft så att allt som tynger här i livet, det blir lättare att bära. Jesus inbjuder alla att komma till honom. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och vi säger i Matteus evangelium att fram till det 11:e kapitlet så har Jesus gått ut med inbjudan till precis alla. Han har kallat fariseerna. Han har kallat de skriftlärda. Han har kallat alla människor i städerna i Galileen. Men de flesta tog inte emot honom. När Jesus i dagens text särskilt vänder sig till dem som är tyngda av bördor, så innebär det ju inte en begränsning. Nu vill inte Gud de andras frälsning. Det är inte det som är meningen, utan vi ser att nu vänder han sig till sin målgrupp, precis så som det var förutsagt om honom i Jesaja-boken. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Och hans evangelium passar precis för nedtyngda och brutna människor. För det kräver inget av oss, utan ger oss allt helt gratis. Nåd, förlåtelse och liv och kraft att leva. Det ger oss ett fast hopp om uppståndelse och liv tillsammans med vår uppståndne frälsare. Det är bara Jesus som kan ge oss allt det här. Det är bara han som ger själen ro. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Jesus, att du ger själen ro. Du har gjort allt som krävs för vår frälsning, och därför har vi vila i dig. Hjälp oss att vi lär av dig som är mild och ödmjuk i hjärtat, så att vi kan trösta andra med den tröst vi själva har fått från dig. Ge oss kraft att leva till din ära, också när livet för med sig lidande och smärta.